Vår predikotext idag, den fjärde söndagen i advent, den handlar om Jesu födelse. Vi hämtar den från evangelisten Matteus första kapitel, det är verserna 18 till och med 25. Så lyder de heliga orden. Med Jesu Kristi födelse gick det till så. Hans mor Maria var trolovad med Josef. Men innan de hade kommit tillsammans visade det sig att hon var havande genom den helige ande. Josef, hennes man, var god och rättfärdig. Han ville inte dra vanära över henne och därför beslöt han att i hemlighet skilja sig från henne. Men när han tänkte på detta, se, då visade sig en Herrens ängel för honom i en dröm och sa: Josef, Davids son, var inte rädd att ta till dig Maria, din hustru. Ty barnet i henne har blivit till genom den helige ande. Hon ska föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. Ty han ska frälsa sitt folk från deras synder. Allt detta skedde för att det skulle uppfyllas som Herren hade sagt genom profeten. Se, jungfrun ska bli havande och föda en son. Och man ska ge honom namnet Immanuel. Det betyder Gud med oss. När Josef vaknade upp ur sömnen gjorde han som Herrens ängel hade befallt och tog sin hustru till sig. Men han rörde henne inte förrän hon hade fött en son och honom gav han namnet Jesus. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Vårt tema för gudstjänsten idag, det är julens många under. Och ordet under, det är ett av de där orden som finns i Bibeln som används idag, men på ett annat sätt. Idag kan man säga att ett under har skett när Sverige ligger under i hockey med 3-0 och så vänder man på slutet och vinner mot Tjeckien. Ett under, står det i tidningen då. Men i Bibeln talas det om under när sakernas naturliga tillstånd upphävs. När Gud agerar utanför de naturlagar han har upprättat. Ett under i Bibeln, det är inte att någon gör någonting svårt. Ett under i Bibeln, det är inte att någonting osannolikt händer. Något ovanligt. Utan när ett under sker i Bibeln, då är det någonting som händer som bara Gud kan göra. Och vi ska tala om några av de sakerna idag. Det första undret som talas om i dagens text, det är att oskulden blir gravid genom den helige ande. Många föräldrar kan känna att graviditeten i sig själv, att vänta ett barn, känns som ett under. För gåvan är så stor. Men vid en normal födelse, en normal avlelse, då finns det en pappa och en mamma. Till och med om barnet framställs i ett laboratorium så behövs det en mamma och en pappa. Det som är onaturligt, det som är övernaturligt med Jesu födelse, det är att han inte har någon mänsklig far. Han har ingen mänsklig pappa. Och det är därför som Josef ligger och grubblar där på natten. För Josef vet att han är inte pappa till barnet som är på väg. Istället så har barnet Gud till far. Fadern i himlen. Och det är ett under. Vi kan jämföra med en del hedniska religioner där man har en stor mängd gudar. Och de är ofta ganska lika människor. Det vill säga att de är ofta ganska syndiga. Jag kan tänka på kanske grekisk mytologi eller nordisk mytologi eller romersk mytologi. Och gudarna i de här sagorna, de ser ibland någon riktigt vacker kvinna. Och då stiger de ner för att få utlopp för sina lustar med henne. Men det är inte det Bibeln talar om. Det är inget sånt syndigt skeende som beskrivs här. Utan den helige ande agerar heligt och rent. Och vi kan tänka oss att utan ängelns budskap så skulle Maria ha blivit väldigt, väldigt förskräckt när hon började se tecken på att hon var med barn. Hur kan jag vara med barn? Skulle hon ju ha frågat sig. Det andra undret i dagens text som vi ska tala om, och den kommer egentligen från vår gammaltestamentliga text, från Jesaja. Vilken detaljerad profetia, tänkte ni på det? Jesaja, han talar om frälsaren och han säger: ett barn blir oss fött, en son blir oss given. Och så kommer han till vilka märkliga namn det här barnet ska ha. Under, rådgivare, mäktig Gud, evig fader. Ibland brukar man säga att tanken på att Jesus är gudomlig, att Jesus är sann Gud, det är någonting som har växt fram inom den kristna kyrkan. Bibelkritikerna, de som inte vill tro på Guds ord, de brukar säga det. Det har växt fram. Alltså, människor hade stor respekt för Jesus. De tyckte han var klok. De tyckte att han var bra på många sätt. Och sen så blir historien större och större. Och efter några hundra år, säger bibelkritikerna, då börjar man till och med säga: Jesus är Gud. Men, tänk vad dåligt de har läst på. För att 700 år innan Jesus föds så står det, hans namn ska vara mäktig Gud. Mäktig Gud, evig fader. Det är inget som har växt fram, utan det är del av den detaljerade profetian som Gud skänker till människorna om vem Jesus är. När vi skulle köra upp till Umeå från Piteå, från Stockholm, då satt vi och tittade på väderleksrapporten. Så vill man veta, vad blir det för körväder? Förhoppningsvis ingen snö. Förhoppningsvis god sikt. Och så ser man att väderprognosen är god. Möjligen några enstaka skurar. Men det kommer bli ganska torrt. Och sen ger man sig ut på vägen. Och då är det möjligen något litet uppehåll. Annars är det snöblandat regn hela vägen. När människor vill förutsäga framtiden, då kan vi gissa. Och vi kan utveckla avancerade metoder för att förutsäga vad som kommer att hända. Och ändå så tar vi fel ibland. Regnet kom, men en dag senare. Det blev en jordbävning, men mycket starkare än vi trodde, och så vidare. Jämför med Guds förutsägelser som alltid slår in i rätt tid och till 100%. Detaljrikedomen i förutsägelserna om Jesus, det är det andra undret som vi talar om idag. Gud har i förväg berättat det. Och han har inte gjort det bara för att sen kunna säga: vad var jag sa? Det tycker vi människor är kul, eller hur? Vi diskuterar något. Jag tror det var 4. Så säger någon annan: nej, 5 var det. Och så sen kanske det är 4. Vad var det jag sa, får man säga då? Jag hade rätt. Det är inte därför Gud förutsäger Jesu ankomst. Utan han gör det för att människor ska få tro på honom. Och han gör det för att människor i efterhand, idag, ska kunna läsa både våran gammaltestamentliga text från Jesaja och våran evangelietext och säga: titta, allt har gått i uppfyllelse enligt Guds löften. Det tredje undret som vi ska stanna inför idag, det är att Gud blir människa. Vi är så vana vid julevangeliet så vi tänker inte alltid på att det är ett märkligt under. I vår text idag står det att hans namn ska vara Immanuel, som betyder Gud med oss. Eller egentligen med oss Gud i hebreiska. Det finns en tv-serie nu som heter Undercover Boss. Jag vet inte om någon av er har sett den. Då är en hög chef på ett företag som klär ut sig och som jobbar inom företaget med mindre kvalificerade uppgifter. Han gör det smutsiga jobbet i en vecka. Eller hon. Och tanken är att han ska få en insikt om hur det är att städa toaletterna. Tanken är att hon ska få en insikt om hur det är att hjälpa de gamla att vända sig på långvården. Och känna att det är tunga lyft. Det är tanken med programmet. Och tanken är då att chefen, när han kommer tillbaks till sin roll som chef, när hon är tillbaka på chefstolen, ska ha en annan förståelse för sin anställda. Det är något märkligt som sker på den första juldagen. Gud blir människa. Vi kan aldrig säga till Jesus, du förstår inte hur svårt det är att vara människa. Du förstår inte hur svårt det är att lida av sjukdom eller trötthet eller förföljelse eller svek från nära vänner. För då kan han säga, jag är också människa. Jag har blivit frestad i allt, liksom du, men utan synd. Gud blir en av oss. Vi talar om inkarnationen. Inkarne betyder ju i köttet. Gud har inte bara skådat ner från himlen och sett hur vi har det, utan han har iklätt sig en mänsklig kropp med mänskliga begränsningar. Ibland kan den kristna känna, Gud är långt borta i mitt liv. Gud känns långt borta. Så säger man ibland. För så känns det ibland, tror jag. Men egentligen, hörni, så är Gud alltid nära. Det kan hända att vi är långt borta från honom i våra tankar. Det kan hända att våra liv tas över av en massa andra saker. Men Gud är alltid nära. Han tar sin boning bland oss, heter det i psalmen. Han bor här hos oss. Där två eller tre är församlade, så är han mitt ibland dem. Och det bästa, hörni, det är att Gud är inte bara nära. Det skulle man kunna tänka är lite läskigt när man ser på sin egen synd. Det skulle vara lite obehagligt att veta att Gud ser och är medveten om allt. Men den här krubban som vi har ställt upp i kyrkan, och som en del av er kanske har hemma, den visar att Gud är inte bara nära, utan han är välvilligt inställd till oss. Jesu första ankomst, det är inte som en sträng domare, utan som ett litet barn. Han kommer i enkelhet för att inte skrämma oss syndare. Gud blir människa. Det fjärde undret som vi ska tala om, det är den julklapp som Jesus har med sig. Vi blir frälsta. Vi blir frälsta. När Gud frälser människorna, då visar han naturligtvis sin makt. Så är det ju. Att Gud kan vända det som ser ut som en hemsk förlust, ett fruktansvärt nederlag på korset, till glädjen vid den öppna graven. Det är ett bevis på hur mäktig Gud är. Visst är det så. Men framförallt så är det ett bevis på hans kärlek. att Gud älskar oss. För Gud är inte svårt att besegra människorna. Det skulle han kunna göra med en enkel handviftning. På Noas tid så lät han hela världen täckas av vatten. Och det var inte svårt för honom. Men hans frälsning av människorna visar både på hans makt och framförallt på hans kärlek. Han ser vårt problem. Han ser våran synd. Han ser att även den som kämpar aldrig så mycket. Även den som gör allt och lite till för att blidka Gud ändå inte når hela vägen fram till fullkomlighet. Han ser det. Och han sänder sin son. Som förälder så är det jobbigt att låta barn ta eget ansvar. Första gången de ska gå över vägen så är man orolig. Och man står i fönstret och tittar. Tittar de mot höger? Tittar de mot vänster? Tittar de mot höger igen? Bra. Och så hoppas man att allt ska gå bra. Tänk att Gud Fadern utlämnar sin enda son i världen där han vet att det är farligt. Där profeter har blivit dödade. Inte bara för att födas i krubban, utan för att dö på korset. Det gör man inte utan att ha mycket, mycket stor kärlek. Det femte och sista undret som vi ska tala om idag, det är att den syndiga människan tror på Guds budskap. Det är ju en sak att Gud som är helig gör allt detta. Men det är också ett under att människor tror på det. För människans naturliga utgångsläge, det är att hålla för öronen. Och det är att borra ner hälarna i backen och säga, nej, jag vill inte tro. Jag vill inte tro på Gud. Det naturliga för människan är att säga, nej, jag kan bara tro på det jag kan ta på och det jag kan se med mina ögon. Och att det skulle finnas en Gud som ska döma mig, nej, det vill jag hellre hoppa över. Ändå, hörni, så verkar Gud tro i människors hjärta. Och det är också ett märkligt under. Tänk på Josef där han ligger i sin säng och oroar sig över att kvinnan som han är trolovad med, hon är gravid. Och han har inte rört henne. Han vet att inte bara kommer hon och hennes familj att bli utskämd, för sexualmoralen var en helt annan på Jesu tiden idag. Också han kommer att bli till åtlöje. Och det normala för honom på den tiden, det vore att göra det här offentligt. Så att alla får reda på att han har inte gjort något fel. Det är hon som har gjort något fel. Och normalt sett skulle Marias föräldrar behöva betala skadestånd till Josef och hans familj. Men det står att Josef är god och rättfärdig, så han tänker istället i hemlighet skilja sig från henne. Så att Maria och hennes familj slipper den här offentliga förutmjukelsen. Då kommer ängeln. Och så säger ängeln, Josef, jag vet vad du tänker. Var inte rädd, utan ta till dig Maria som din hustru. Barnet inom henne är Guds son. Och då skulle man kunna tänka sig att en normal mänsklig reaktion skulle vara, tror jag går på den lätta. Aldrig i livet. Något sånt har jag aldrig hört talas om. Men det märkliga undret är att Josef tror. Josef tror. Och jag kan tänka mig att han blir retad en del i Nasaret. Av folk som inte tror. Och som tycker att han var lätt lurad. Tänk att Maria fick lura dig så enkelt. så tror jag att de sa åtminstone bakom hans rygg. Och kanske så han hörde det också. Men Josef, han tror. Och märkligt också, hörni, det är att vi tror på ängelns ord. Vi tror på ängelns ord. Barnet i Marias mage är Guds son. Rådgivare, under, mäktig Gud, evig fader, fridsfurste. Det är lika orimligt för oss egentligen. Och ändå, genom ett under, så tror vi. Att människor som till sin natur är upproriska mot Gud och inte egentligen vill ha med honom att göra, kommer till tro på honom och slutar vara rädda för honom och istället litar på honom. Det är ett stort julens under. Vi skulle kunna fortsätta, för julen är full av under och det finns många fler. Och alla de här undren, de har ett och samma syfte. Det är att vi ska bli frälsta. Det är att vi ska bli räddade från döden. Och från synden. Och från domen. Det är därför som Gud verkar på ett övernaturligt sätt. För att han vill ha oss hos sig. Så när vi nu, många av oss, samlas med familj och vänner under julen, då ska vi komma ihåg att det är en liten försmak av slutmålet med att Jesus föddes. Nämligen att vi ska samlas, alla troende, genom alla tider, tillsammans med Gud i himlen. Amen. Låt oss be. Kära himmelske Fader, tack för att du inte gav upp när du såg hur syndiga vi människor är. Tack för att du inte lämnade oss åt att klara oss själva när vi avvisade dig i våra tankar och hjärtan. Tack för att du istället beslutade att sända din son. Låta honom bli människa. Födas i Betlehem. Vandra ibland oss. Och förkunna evangelium. Och till sist lida, dö och uppstå för våran skull. Vi ber att du ska sända julens frid in i våra hjärtan. Så att vi förstår att de problem vi har, de sorger och bedrövelser, väger lätt i jämförelse med julens glada budskap. Vi ber i Jesu namn. Amen.